Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack!
Hej och välkomna till Gynpodden!
Hej!
Jag heter Helena Grafen Lagerkrans.
Och jag heter Lydia Graflund.
Hur är läget, Lydia?
Jättebra.
Jättebra. Ja, är du peppad på dagens avsnitt?
Jag är sjukt peppad på dagens avsnitt. Och dagens gäst.
Och dagens gäst. Mm. Ska vi börja med att presentera dagens gäst? För du är ju något av en kändis. Du är ju influencer och heter Asabia Britton. Mm. Välkommen.
Tack så mycket.
Asabia, vem är du?
Oj, svår fråga. Eller liksom, hur ska man svara på den där eviga frågan?
Inte filosofiskt. Vi börjar med praktiskt.
Jag är 33 år, är barnmorska, mamma till två små pojkar. Typ. Det är väl det. Syster, kompis.
Syster, kompis. Och sen är du också influencer, för det är faktiskt så vi har hittat dig.
Mm. Jag har så svårt för det ordet, men ja, det är väl så.
Men så här då, du påverkar många kvinnor.
Ja. Yeah. För du har ett Instagramkonto som heter Asabia.
Mm. Jag fick det namnet, jag är jätteglad för det. Eller super. Det är det jag heter.
Alltså, fanns det tillgängligt på Instagram. Och du har massor, alltså 76 000 följare tror jag du hade sist jag tittade.
Väldigt engagerade framförallt.
Mm. Engagerade följare.
Ja, fina och engagerade.
Och sen har jag ju läst på massor om dig sen vi fick med dig här i podden. Och då har jag läst dina bloggar.
Okej.
Och du bloggar på en ting som heter Motherhood.
Precis. Jag är lite dålig på att uppdatera det tycker jag. Men,
ja, men om man inte har varit inne så mycket förut så finns det väldigt mycket att läsa.
Ja, man kan gå bak i tiden. Det är mycket tidlösa grejer.
Ja, det är det. Och det efter att jag har läst om dig och så, då har vi kommit fram till att vi ska podda om hemförlossning. Du är ju engagerad i mycket olika saker vad det gäller graviditet och förlossning. Du pratar ganska mycket om långtidsamning, eller hur?
Ja, eller, alltså, det blir ju så att jag pratar om mycket som jag är i själv. Och nu råkar det bli så att jag ammade ganska länge och då blev jag lite representant för det.
Superhäftigt. Och sen pratar du också om hypnobirth.
Mm, det gör jag.
Kan inte du bara säga kort, vad är det?
Ja, hur ska man säga kort? Det är en metod eller en filosofi för att förbereda sig inför födsel och första tiden efter födsel, oavsett vilken typ av födsel man har tänkt sig, för att hitta lugn och gå in i sig själv med lite olika strategier och redskap. Man går in i hypnosa, det har ju lite kanske dålig kling till det.
Lite flummigt.
Det låter lite flummigt, men alltså djup avslappning om man säger så.
Och det kan ni läsa mer på om ni går in och söker på Asabia.
Jag ska lansera en kurs, en ljudkurs snart som man kan
just det. Jag tror jag såg en sajt som förberedde
precis,
för det.
Ja, precis. Lagt ut den.
Men dagens ämne är i varje fall hemförlossning. Och det tycker jag är spännande. Du är ju utbildad barnmorska och varit klar i ganska många år nu.
Nej, inte jättemånga år. Jag tycker, var är vi någonstans i 3 år?
Okej, 3 år.
Jag är ny.
Du är fortfarande ganska ny för att då, det finns ju många som har jobbat i väldigt många år såklart.
Jag är ju inte hembarnmorska.
Nej, du, det vet jag att du inte är. Nej. Men du siktar på att bli kanske?
Jag skulle vilja bli i framtiden. Jag skulle vilja vara mer varm i kläderna och kanske inte ha små barn och sådär. För man måste ju vara jour och tillgänglig.
Just det.
Så. Men ja, i framtiden skulle jag vilja det.
Ja. Lydia, vad tänker du på spontant när du hör hemförlossning?
Jag tänker spontant att jag har ju inte gått igenom någon förlossning överhuvudtaget.
Har du varit med på någons
förlossning? Nej, det har jag inte. Det närmsta jag har kommit är att jag hälsade på dig på Danderyds sjukhus efter att du hade fått Ville.
Ja, visst
det. Efter, dagen efter eller så, så kom vi dit och hälsade på. Det var väldigt fint. Men nej, jag är jättetaggad på att gå in på och prata om vad det är, vad det innebär. Skillnaden från att vara på sjukhus och vilka som väljer att göra det. Vad är det man är ute efter? Och
det var kul att prata med dig om det som inte vet någonting. För ibland, jag pratar ju om det här hela tiden, så känns det som att alla vet
alla
det.
Hört.
Men det är inte så vanligt.
Nej, jag vill tillägga att sen jag började följa ditt konto så såg jag Och du la upp videos på födslar.
Mm.
Eller förlossningar.
Mm.
Och först tyckte jag att det var lite läskigt.
Mm.
Och sen tycker jag bara att det är så fint.
Det är lite tanken.
Ja, mm. Nej, men på riktigt. För vi har pratat lite om att jag tror inte att jag kan klassa som att jag har förlossningsrädsla. Men däremot så har jag er, mina stora systrar, som har gått igenom olika förlossningar.
Mm.
Och det har gått mer eller mindre bra. Och det har ju ändå...
Alla har gått bra.
Har de det? För ja. Då är det lite orolig för hur illa det kan gå. För ibland har det låtit som att... Det har varit lite problematiskt.
Nej, men mer eller mindre svårt.
Nej, men lite långdraget och något akut kejsarsnitt. Ja. Men allting har ju
men
gått
jag
bra.
Jag i alla fall tyckte att det känns lite läskigt.
Mm.
Och jag tyckte att det där verkligen hjälpte mig att förstå mer vad som faktiskt händer. Mm. Jag tyckte det var jättefint att se.
Mm. Mm. Det är det jag vill. Mm. Det ska bli lite mera... Att det ska kännas lite vanligare, normalt, något som faktiskt sker varje dag. Vilket
nu skickar jag det till min pojkvän varje dag.
Vad roligt.
Han får titta
på det också. Kan han gå in och följa?
Och jag skickar till alla mina kompisar.
Jo, men precis. Det är många som skriver så. Jag skickar till min kille, men jag har ju typ 4% manliga följare.
Okej, men hörni, nu kör vi avslutning.
Ja, nu kör vi.
Vi börjar lite basic. Mm. Hur vanligt är det med hemförlossning i Sverige? Det
finns ju liksom ingen officiell statistik, för vi har inte en sån etablerad hemförlossningsverksamhet här i Sverige. Men jag pratade med en barnmorskestudent på KI som har gjort sin egna lilla research på det här. Och hon pratade med alla hembarnmorskor som finns listade och de som sköter det här min barnmorska-projektet på Huddinge.
Mm.
Och då fick hon det till ungefär 180 som födde planerat hemma förra året.
Just det. En del föder ju oplanerat.
Exakt.
Mm. Mm. Men
de som har planerat en hemfödsel och att de hade behövt neka ungefär 450 utan då min barnmorska inkluderat för att de inte hade
kapacitet.
Ja, kapacitet, mm. Precis.
Mm. Alltså sjukhusen?
Nej, hembarnmorskorna.
Jag har hembarnmorskorna.
Mm. För att det är lite kämpigt att vara egen hembarnmorska. Liksom.
Just det, mm,
så behöver finnas tillgänglig. Men tidigare har man sagt att det har varit ungefär 100 per år, brukar man säga, lite slarvigt. Mm. Så det finns en känsla att det har ökat i alla fall sedan pandemin.
Om vi backar pyttelite bandet bara. Så det innebär att det finns liksom hembarnmorskor. Det är man jobbar för regionen då, men man klassas som hembarnmorska och är ajour och åker ut.
Precis, vissa hembarnmorskor jobbar enbart med hemfödslar. Alltså de har en barnmorskelegitimation, men jobbar inte på sjukhusen, utan de är egna. De har som ett privat företag.
Ja.
Sen så finns det de som jobbar deltid på sjukhus och tar hemfödslar också.
Mm.
Och sen så finns det ju det här projektet Min barnmorska på Karolinska Huddinge, där de har det som en del av sjukhusets verksamhet. Att de har både sjukhusfödslar och hemfödslar.
Mm. Mm. Och är det här vanligare någon annanstans? Jag har en liten känsla av att det är vanligare i USA. Än
ja,
Sverige.
Det är inte jättevanligt i USA.
Nej.
Men det är vanligare i USA. Och det ökar i USA. De har ju däremot... Vi har ju inte barnmorskeledda enheter här. Längre små enheter. De har ju... Det är vanligare. Alltså att färre föder på sjukhusen kanske och fler på de här barnmorskeledda. Men vi har ju inte det mellantinget riktigt.
Mm.
Men det är inte supervanligt. Jag tror typ 1% eller något sånt där.
Mm.
Men i England är det lite vanligare. Mm. Holland är ju det vanligaste. Det är där det finns flest.
Och hur kom du in på det här?
Hur jag kom in på att vilja föda hemma, eller?
Ja, ja.
Ja.
Precis.
Jag under barnmorskutbildningen så hade jag liksom mina lärare under utbildningen ställde sig ganska positivt till hemfödslar och jag lärde mig om hur det funkar och också om hur det normala födandet ser ut. Men jag ville absolut inte föda mitt första barn hemma utan det ville jag föda på sjukhus bara för att jag liksom inte visste vad jag skulle vänta mig. Men sen ganska snabbt efter den födseln som var, det var en bra... Det var en bra upplevelse, det var inget fel med den så. Men allting som jag tyckte var lite jobbigt med den kände jag att hade kunnat bli bättre hemma. Och typ att jag tyckte att det var väldigt jobbigt att behöva åka någonstans under aktiv verkarbete. Och det här att inte liksom känna att jag är där jag ska vara. Och jag inte heller kan få bestämma själv att jag får komma in när jag vill. Utan att man liksom behöver någon annans tillåtelse. Jag tyckte också var väldigt jobbigt att träffa nya människor liksom hela tiden. Och bli hemskickad att nej, det är inte igång. Och det här ständiga att inte liksom bli insläppt där jag ska vara. Det tyckte jag var jättejobbigt. Det kanske inte alla tycker är jättejobbigt. Men
det har man i och för sig hört. Att om kompisar som får åka in och sen som får vända i dörren och åka hem i några timmar till. Och sen komma tillbaka.
Ja, det tycker nog de flesta är jättejobbigt.
Ja. Mm. Och det här klassiska att när man kommer in så lägger verkarna av. Och det är ingenting. Och så har det inte hänt något. Men man känner att man har kämpat jättemycket hemma. Liksom.
Mm. Mm.
Så det tyckte jag var svinjobbigt. Och så vill jag gärna testa att föda helt ostört och utan intervention och sådär.
Mm.
Och chanserna till det kände jag var större hemma. Och så ville jag också ha med mig ganska mycket människor. Nu råkade det bli en pandemi och det inte hade varit aktuellt alls. Så det var passande att jag hade planerat för en hemfödsel när det bröt ut.
Mm. Just det.
Hur ser det ut runt om i landet, vet du det? Är det här ett storstadsfenomen att man väljer att föda hemma? Eller?
Jag tror att det är vanligare i storstäderna för där finns flest hembarnmorskor. Mm. Det är svårt att hitta hembarnmorskor. Det finns inte jättemånga här heller, men det är lättare att hitta i Stockholm än om man bor i en liten ort. Och man skulle gärna också ha relativt nära till ett sjukhus. Så det är vanligare i storstäderna skulle jag vilja påstå, men jag har ingen siffra.
Okej.
Hur det ser ut.
Och hur går det till då? Hur gör man om man känner då att det här kanske skulle vara någonting för mig?
Om man vill ha en barnmorska med sig, tänker jag då. Alltså det är ju det som rekommenderas i alla fall. Att man ska ha en erfaren barnmorska eller en läkare som skulle känna sig bekväm med det.
Mm.
Då börjar man med att kontakta en hembarnmorska. Man kan gå in på födahemma.nu heter det, eller .se där de finns listade. Och höra av sig och liksom göra upp en plan med dem helt enkelt. Och så finns det vissa kriterier som de vill att man ska uppfylla. Att det ska vara. Det är lite olika beroende på vem man pratar med. Men de vill att det ska vara en normal graviditet. Man ska ha gått på mödravårdens, genomgått barnsprogrammet. Vissa vill att man ska vara omföderska. Om man ska få det bekostat av regionen och via min barnmorska och sådär. Då måste man vara omföderska.
Mm.
Det ska vara bara ett barn i magen, huvud ner. Liksom, allting ska vara helt normalt.
Supernormalt. Mm. Normalt blodtryck.
Rätt förutsättningar
ja,
för en
nära sjukhus som sagt. Ja, precis. Mm. Mm.
Okej, okay, och man kan få det bekostat av regionen, men kostar ingenting då för patienten?
Nej, precis. Nej, om det är via, då är det som en vanlig. Eller en vanlig. Ingenting, det kostar väl. Får man inte någon räkning på?
Jo, några hundra lappar.
Ja, exakt.
Och patientavgift.
Ja, ja, precis. Jag kan inte svara på, men det är liksom helt bekostat då, om man får det via regionen. Mm. Men om man bekostar det själv så kostar det ungefär, det är också lite olika beroende på vad man har för deal, om man kör timpris eller hur man gör, men mellan 20 och 30 000.
Mm, just det. Och när jag tittade på din blogg och såg alla bilderna så verkar det som att alla har en liten pool där hemma då.
Var det på den här blogginlägget om olika upplevelser? Ja. Många föder i vatten. Det är jättevanligt att föda i vatten hemma.
Och den för köper man hem?
Man kan hyra den. Och så är det så här engångsinlägg som man har i så att det är fräscht. Och den slänger man. Men annars kan man hyra. Mm. Annars skulle det vara jobbigt om man behövde köpa den.
Mm. ja. Okej. Okay. Och så startar man med verka då hemma?
Ja, man träffar sin barnmorska först i typ vecka 37. Och så man kan ju ha kontakt innan och kunna ställa sina frågor. Och så. Vecka 37 så har man ett samtal och går igenom allt som behöver gås igenom. Och sen så hör man av sig då så fort det sätter igång. Mm. Och bestämmer om de ska komma in eller inte.
Mm.
Och så kommer de.
Mm. Mm. Och sen kommer de.
Ja, sen kommer de också.
Och så får man typ flytta sig.
Ja.
Men om det inte startar spontant och så går man till fullgången tid och några veckor över, kör man också igångsättningen hemma?
Nej.
Nej. Gör man inte. Nej.
För då är det ju inte
normalt. Då är det inte helt normalt.
Nej. Nej. Alltså det är väldigt hårda krav för att det ska anses vara säkert att föda hemma.
Mm.
Det ska ju inte vara, alltså också under födelsens gång, om någonting händer där det inte längre klassas som normalt, då får man ju ändra vårdnivå och konvertera till sjukhus.
Mm.
Alltså det kan vara, om det är med konium i fostervattnet till exempel, då är det sjukhus.
Okej.
Okay. Ja.
Mm. Om det är vadå?
Om barnet har bajsat i fostervattnet. Mm. Nu ska jag inte säga, jag ska inte svara för hur alla gör, men det är så här jag har fått lära mig, och det är så vi skulle ha gjort om det hade varit så i mitt fall. Om det var mycket bajs i fostervattnet, då kan det ju vara en indikation på att barnet är stressat, och då hade man flyttat till sjukhus. Även fast det inte behöver vara någon fara. Men...
Nej. Vad har man för slags övervakning på barnet?
Lyssna med tratt eller dopton.
Ja, så tratt, det är ju en sån här liten trädosa där man liksom hör tok, 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 tok. Man kan lyssna på hjärtljuden.
Och, ja, vi hade en dopton.
Och en dopton, då är det...
Ja, precis.
Att man det är Doppler.
Alltså... Doppler, ja, precis.
Ja, Doppler, precis. Och då hör man ju också fosterljuden. Så man kollar att de är normala. Och kan man få någon smärtlindring?
Vattnet är ju den... Det är därför... många föder i vatten, för det är ju fin smärtlindring, men medicinsk smärtlindring nej, för det är också just att det ska vara helt så låg risk som möjligt, så ingen liksom tyngre bedövning ges. Det är sterila kvaddlar skulle man kunna ge. Som är sterilt vatten som man ger precis under huden, som frisätter endorfin. Först är det ganska ont och sen frisätter endorfiner och smärtlindrar på den punkt man har valt att sätta det på.
Helt ärligt, tycker du att det funkar?
Jag gillade faktiskt det lilla kvaddlan när jag hade det första födseln. Jag tyckte faktiskt det funkar, men sen det gjorde ju väldigt ont att sätta dem först. Men, och sen så håller det inte sådär superlänge. Men ja, jag tycker det funkar. Okay, vissa avskyr det, vissa tycker ju att det är värre än hela
förlossningen. Då kanske man inte ska välja det nästa gång.
Nej, man kanske måste vara bra med att varna att det kommer liksom göra ont ett tag.
Ja, just det.
Nej, men så det är det man har. Och så kan man ju ta en Alvedon kanske.
Och sen efteråt, och så föder man barnet, och det går förhoppningsvis då framåt med bra progress, och man fina fosterljud så att man inte behöver bryta och åka in.
Precis, det är ju vanligaste skälet till att man åker in, att det är en långsam progress, så att man kanske behöver värkstimulerande då. Men om förutsatt att det inte blir så föder man.
Och hur många bryter åka in för att det gör för ont?
Jag har tyvärr inga siffror på det heller, men för det finns liksom ingen statistik på födseln tyvärr. Men det vanligaste skälet vad jag förstår är att det är långdraget, eller att den som föder är för trött eller behöver mer smärtlindring, eller att det är vattenavgång utan värkarbete, om man behöver antibiotika.
Jag funderar lite på, du har ju gjort båda. Kan inte du berätta lite om hur du uppfattade skillnaden mellan att föda på sjukhus första gången och sen göra det hemma andra?
Den stora fördelen var ju det här att jag slapp ta mig någonstans. Jag upplevde det som väldigt skönt att känna att jag är här och alla får komma till mig. Att jag kunde så fort det satte igång där på natten så tappade jag upp ett bad och låg där tills jag födde honom. Det var inte tanken att jag skulle föda i badkaret. Jag hade planen med poolen och det, men jag hann inte riktigt med det. Så det var den stora skillnaden. Också det här att man slapp ett sociala ansvaret i att träffa nya människor och ta in nya kontakter och sånt, som jag tyckte var ganska jobbigt. Så det var en fördel för mig. Och efteråt att jag inte behövde åka någonstans då, och att jag liksom bara gick över till min soffa och åt frukost. Och sen kom barnläkare till mig 2 dagar efter. Jag liksom lämnade inte hemmet på jättelänge efter. Så det var härligt. Och så kände jag mig också, det, precis det som jag hade önskat, jag ville vara helt ostörd och göra det här helt själv. Det är ju inte alla som har det behovet, men jag ville verkligen bara testa hur det skulle vara och få vara liksom helt ostörd. Och jag kände mig väldigt respekterad i det. Det var så skönt att båda känna båda barnmorskor som jag hade och känna att de litade helt på mig.
Och som jag skulle komma till när jag, och sen har barnet kommit. Om man har en bristning, syns de alltid hemma, eller kan det ibland vara så att de måste åka in för att sy bristningen? Vet du någonting om det?
Alltså, det är ju också en fördel med hemfödsel, att det är lite mindre risk för stora bristningar har man sett. Men om det är en komplicerad bristning, vilket är ovanligt, men då får man ju åka in och sy på operation om det behövs, eller av specialist. Men i regel så syr man i hemmet, liksom, om det är en helt vanlig. Något och då som en barnmorska kan hantera.
Ah, okay. Och det var det jag tänkte komma till. Hur liksom själva förlossningen i sig, gick den lika bra eller bättre när du var hemma versus när du var på sjukhus? Jag tänker alltså efteråt, hur du mådde, nej men mer hur du mådde fysiskt.
Ja, alltså det var ju också mitt andra barn och, ja. Och det var betydligt snabbare. Jag hade ju en lång första, det är lite olika hur man räknar hur lång den är, men från första liksom ordentliga, för mig smärtsamma värk tills han var född tog det ungefär 50 dryga timmar med mitt första barn, medan det tog 4 andra gången, så klart jag var piggare.
Jävlar.
Ja, precis. Men sen så var det ju också väldigt stärkande grej för mig att jag fick det här som jag verkligen hade drömt om. Att efter han kom ut och jag bara, det var alltså det blev exakt som jag ville. Okej, det blev inte exakt som jag tänkt, med att jag hade inte tänkt badkaret och lite så. Men det blev en lika fin upplevelse och jag mådde jättebra efter.
Kan man föda i badkar på sjukhus?
Mm.
Ja, det finns.
Inte på alla, men
nej.
Men på ett andra ytterligare.
Ja, det kan man. Tycker du att det finns någon liksom förenande faktor hos kvinnorna som väljer att föda hemma?
Jag tror inte att det finns ett skäl till att välja att föda hemma. Men, eller jo, det är väl det som är förenande, är att man känner sig tryggare i sitt hem. Att man tänker att det är en tryggare plats för en att föda på. Och skälet till det kan ju vara olika. Men det är väl den förenande. Och jag tror att många, ja men att de känner sig trygga i hemmet och vill känna de som bistår och också veta att man har någon där. Det är ju inte heller alltid garanterat. Det kan ju bli så att ens hembarnmorska blir sjuk eller så. Men då försöker de ordna någon backup. Men man är i princip garanterad liksom ett kontinuerligt stöd av någon som känner en och är där med en hela tiden. Det tror jag är en ganska stor faktor också.
Jag tycker också att det låter som att man kanske ska ha bra förutsättningar för att alltså föda barn på ett bra sätt. Man har enkla kanske förlossningar.
Exakt, alltså det är väl ovanligt att man, alla vill ju föda ett friskt barn och vill må bra själv. Man försöker inte utsätta sig eller sitt barn för någonting som är farligt, och de allra flesta som väljer att föda hemma och gör det med en barnmorska är ju verkligen låg risk och har alla förutsättningar för en normal födsel. Ja.
När jag läste runt lite på internet om hemförlossningar och kvinnor som har gjort det och som vill göra det eller som blev tvungna att bryta och åka in, så det som jag tänkte, eller som jag läste mig liksom läste in, är att många är väldigt skeptiska till förlossningsvården. Det kanske inte är primärt att man absolut vill vara hemma i sitt vardagsrum, utan det är mera, du får rätta mig om jag har fel, men det är mera att man liksom inte litar på att man ska bli omhändertagen, att man ska få bestämma själv vad man vill och inte vill, att man nästan ska bli liksom tvingad, att man ska bli totalt överkörd, att man kanske till och med får föda själv för barnmorskan är på ett annat rum och förlöser en annan mamma, och att det är otroligt stor misstro mot förlossningsvården i den här gruppen.
En kommentar där innan vi får svar från dig som jag tänker på spontant är att eventuellt så, och det här är jag som teoretiserar, men tröskeln för att kanske åka in hade kanske kunnat varit mindre om man visste att man skulle komma till ett rum som var så bekvämt, kanske som det är hemma, tänker jag.
Precis så. Eller som sagt, om man hade fått säga att men nu är jag redo att åka in och då får jag komma.
Precis, om man visste det.
Liksom. Man är välkommen och att man visste att man skulle ha en barnmorska som bara var tillgänglig för en själv. Då tror jag absolut att det hade varit fler som hade varit öppna till att föda på sjukhus. De flesta är ju öppna till att föda på sjukhus. Det är en liten minoritet som föder hemma.
Men för att det var, jag pratade då med en annan läkare, förlossningsläkare. Då vi diskuterade precis det här. Och det, egentligen min fråga till dig var, är egentligen att om det vore så att förlossningsvården vore upplagd på det sättet. Att man kommer in, man får komma in när man känner att jag behöver komma in. Man vet att man kommer ha en barnmorska hos sig som bara, det är bara jag som är hennes patient eller hans patient nu. Då låter det nästan som att det skulle ju vara ett alternativ för de här kvinnorna till en hemförlossning. För det verkar vara mer det här med att man känner sig väldigt utlämnad att åka in till sjukhuset som gör att man vill föda hemma.
Jag vet inte, det är svårt att generalisera. Jag tänker att det finns så många olika anledningar. Det är väl inte min, jag har inte misstro direkt till förlossningsvården. Jag trivs också på sjukhus och så. Och jag hade nog inte velat föda på sjukhus ändå helst. Det hade inte varit mitt förstahandsval. Just för att jag tyckte att det här att ta mig någon annanstans och träffa nya människor är jobbigt. Jag vill helst inte göra det. Ja. Och att jag tänker just att om man nu vill ha det fritt från interventioner och så, att det är lättare i hemmet när man inte har lika strikta riktlinjer och sådär.
Ja, om vi kan gå tillbaka till Storbritannien lite grann, om det är okej, och att det är vanligare där. Varför är det?
De har det som en etablerad del av deras vårdsystem, att man får välja. De har ju dels barnmorskeledda enheter och hemfödsel och sjukhus som ett alternativ. Det är en, liksom, de har en annan förlossningsvårdskultur. Ja. Mm. De har haft så en lång tid och det är liksom inte så ovanligt där. Här när man pratar om att man har tänkt föda hemma eller har fött hemma, det är fortfarande lite, man känner sig lite märklig. Folk tycker man lite skum.
Varför tror du att det är så?
Ja, men att det är bara, vi är inte vana vid det.
Nej. Här.
Vi har som sagt inte, det är sjukhusfödsel som är det primära här. Det är ju till och med svårt att få till en barnmorskeledd enhet på sjukhus. Liksom. Medan det är vanligt för många andra länder. Varför det är så, jag vet inte. Vad tror du?
Ja, jag tror att det är precis som du säger. Vi har inte, det är vår förlossningskultur att föda
men det
hemma.
Måste någonstans komma från det politiskt. Alltså att man har bestämt till exempel då i Sverige att här sätter vi upp förlossningsenheter på sjukhus. Mm. Och att det är så det ser ut medan man politiskt... Alltså jag tänker som ekonom att det har med budgetar att göra. Alltså att man bestämmer att man satsar på, eller?
Nej, det vet jag inte. Jag vet inte om det skulle vara dyrare om många födde hemma. Så vet jag inte.
Nej,
jag
tänker mer att de bara bestämmer det.
Ja. Men jag tänker att approachen i Sverige, det är det jag tänkte jag skulle komma till nu. Att det jag funderar på, jag som är förlossningsläkare, jag är ju lite åt andra hållet.
Jag förstår det.
Så. För jag blir ju oftast inkastad i situationer, eller nästan bara inkastad i situationer när det är, liksom, är någonting som är avvikande eller någonting händer väldigt snabbt och man måste liksom göra en intervention.
Mm. Har du varit med på en liksom, helt fysiologisk födsel från början till slut?
Ja, det har jag. Det är ju inte många,
nej,
ska jag säga.
Det jag och tänker jag, att det är...
Nej, men jag håller med dig. Mm. Vi skulle behöva vara med på flera helt normala förlossningar. Mm. Häromdagen så var jag förlossningsjour och då kom vår barnmorskekoordinator och sa, Helena, kom med här. Det är en omföderska som ska föda och vi behöver vara två barnmorskor. Jag tänker att du kan gå in på den istället för att... ja, men då är man mer som att man bistår den barnmorska som förlöser. Så gick jag in där och så var det alldeles tyst och lugnt. Mm. Liksom, det var bara kvinnan, pappan, barnmorskan, en undersköterska och sen jag som stod liksom och var lite redo om hon behövde någon extra hand. Och sen bara föddes ett barn utan... Mm.
Gud vad skönt hur du alltså, var med på
och
det.
Jag började nästan gråta. Det var så jäkla fint att du kände så här, ja, så här kan man också arbeta.
Om man är så bra om ni kan få chansen att komma in så där ibland också. Mm. För det är klart att man får också lite alltså, ja, skev bild. Att man, när man alltid kommer in på det komplicerade och behöver liksom, rädda.
Lösa hela tiden. Tilläggas att du kommer in när det blir problem.
Ja, men precis. Som för oss säkert är det ofta så.
Mm.
Men det jag skulle i varje fall, som ur mitt perspektiv som förlossningsläkare och när jag ändå ser till risker och så tänker jag så här att att det föds ett helt liksom, oväntat dåligt barn på en lågriskförlossning, det är ju extremt ovanligt.
Mm.
Och att en kvinna till exempel blöder efter förlossningen, om man inte har några indikationer på det innan, det är också extremt ovanligt.
Mm.
Och att barn som ligger i magen och som det är normal förlossning och allt det här som är kriterier för föda hemma, att de liksom lägger av och blir dåliga fort, det är också jätteovanligt.
Mm.
Men vi vet att den risken inte är noll.
Nej, som allt i livet.
Som allt i livet, absolut. Men vi vet att den risken inte är noll. Och vi vet inte hur stor den risken är.
Nej.
För det är jättelite studier gjorda på det sättet. Så att man kan beräkna den risken. Men alla är överens om att den inte är noll.
Mm.
Och då är det liksom... Då väljer man i Sverige, då har vi bestämt att alla ska föda på förlossning. För då kan vi vara snabbt och göra någonting om det här händer. Och då har vi liksom tagit med oss i beräkningen att vi kommer lägga fler sugklockor på helt friska kvinnor där man kanske egentligen inte hade behövt det.
Mm.
Vi kommer göra fler kejsarsnitt för att vi har massa PM att följa och liksom så. Och det finns ett sätt att jobba på sjukhus. Men väger den risken upp för den här lilla låga risken att de skulle gå fel om man inte är på sjukhus? Det är liksom det
får man ju,
som är diskussionen, tänker jag.
Jag tänker att det får man ju också bedöma lite själv. Mm. Jag förstår att det inte är det för alla.
Mm.
Och jag tycker, jag försöker aldrig säga att det hänförs till någonting som alla ska eftersträva, och inte heller om man har kriterier och så. Det viktigaste är ju att man själv ska känna att man vill det. Mm. Och jag tycker att det ska vara en jämlik vård i Sverige, så att alla ska ha samma möjligheter till det här. Mm. Oavsett liksom ekonomisk situation eller vart i landet man bor.
Mm.
Men utifrån när jag tog beslutet och födde hem, jag kan inte svara för alla gör sin riskbedömning, men jag tänkte så här, ja, men jag vet, jag har tagit del av forskningen, det finns ingen forskning i Sverige för vi har så få, men att risken för stor blödning är mindre hemma, risken för stor bristning är mindre hemma, riskerna för barnet just att någonting väldigt allvarligt eller att den ska dö är samma hemma som på sjukhus från de studier som finns. Jag har ett frisk, normal graviditet och födsel bakom mig. Jag har två barnmorskor som jag känner med mig hela tiden. Att något ska hända kändes otroligt osannolikt, att det skulle hända så där superakut att vi inte hinner in till sjukhus eller kan ringa ambulans då i värsta fall och kan hjälpa situationen. Så det kändes att risken var så pass liten att fördelarna för mig övervägde den risken. Men ja, om någonting hade hänt, att barnet kom ut och hade en jag vet inte, oväntad missbildning, så behövde hjälp snabbt och barnet då hade dött i hemmet, då hade jag väl mått skit över det. Men
det hade du gjort på sjukhus också.
Exakt. Jag bara tänker, ja, det är väl som annars i livet, att man liksom sätter sitt barn i bilen fast man vet att man hade kunnat krocka där och då hade de kunnat dö. Men jag gör det ändå för att jag upplever att
fördelarna
är större. Och jag tänker att det är så osannolikt.
Och jättebra svar. Jag tänker som i genomgående mycket i våra poddavsnitt att det är kvinnans val.
Ja.
Det är kvinnans val.
Alltså och man gör liksom inte någonting, det är inte, ja, det är verkligen inte något jag tror man gör lättvindigt, utan man har ju tänkt igenom det här jättemycket. Och det, man vill ju att det ska vara en positiv upplevelse för sig själv, men också säkert för sitt barn givetvis. Jag tänkte att för mig är det en större chans att det här blir okomplicerat och positivt för både mig och barnet om jag får föda hemma.
Och det kan jag tänka mig att det blir. Alltså har man rätt förutsättningar, då låter ju det såklart skönare att inte behöva åka in, stå och försöka komma in.
Om man är trygg med det.
Ja, men om man är trygg med det, om man vet att bebisen ligger rätt, om man vet att det, som du hade liksom gått igenom en förlossning innan och det gick bra. Alltså då låter ju det såklart skönt.
Sen och så, som sagt, det är ju hela tiden en bedömning. Och barnmorskorna är ju jättevana. De är så skickliga också för de har så mycket ansvar. Och liksom får följa en graviditet och en födsel liksom från början till slut med en och samma person. Att man bedömer hela tiden, är det här normalt? Är det någonting som är det minsta avvikande eller blir liksom sjukligt, ja då är det sjukhus det som gäller. Oftast finns faktiskt tiden att kunna konvertera då. Och jag skulle inte, även fast jag inte vill föda på sjukhus, jag skulle faktiskt inte se det som ett misslyckande. Tvärtom, då skulle jag känna att det här var ju, då har det fungerat som det ska. Att man har tagit det beslutet.
Att man
det handlar inte
om
det.
Liksom.
Det är inte hemma till varje pris. Nej, absolut nej. Inte.
Men tycker du att kvinnorna som blir tvungna att bryta en hemförlossning och åka in till sjukhus, tycker du att de upplever stor besvikelse? Och jag kunde läsa lite att många kände det som ett misslyckande och så.
På bloggen? Ja, det är väl också lite tudelat där. Man känner, jag tänker, ändå förstår ju varför det har skett. Men att de här farhågorna kan uppfyllas lite grann när man kommer från hemmet till sjukhus och möter personer som kanske inte är vana vid hemfödsel, att man blir lite liksom skammad för sitt beslut och kanske känner sig överkörd och det här som man kanske var rädd för skulle ske på sjukhus kanske sker då. Och då blir det en jobbig upplevelse. Just för att det är så ovanligt med hemfödsel. Jag vet att många hembarnmorskor kan känna sig också när de väl kontaktar sjukhus då, om de måste åka in, att man kan bli mött med lite
kritik.
Ja, men liksom anklagande. Ja, men typ så här. Alltså,
gud vad hemskt.
Nej,
så får det ju inte vara.
Man känner sig anklagad då och att man har gjort något fel.
Ja, men vi säger igen liksom att det är ju alltid kvinnans val. Och är man frisk och normal graviditet och en barnmorska man litar på, så är det kvinnans val.
Ja, och det finns faktiskt som sagt mycket forskning på det här. Och det har sett att på många sätt är det, om man just är omförd ska ha rätt kriterier, så är det säkert att föda på barnmorskeledd enhet i vissa avseenden eller hemma.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp.
Mm.
Men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och
om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Du, här kommer lite Instagram-frågor. Mm. För vi skrev på vår Instagram. Gynpodden heter vårt Instagram.
Mm.
Har du lust att svara på lite frågor?
Absolut, för att jag tog bara lite
Okej, när tror du att det är möjligt för alla i Sverige att få välja mellan att föda på sjukhus eller hemma?
Ja, lång tid tror jag. Alltså jag tror inte det är nära tyvärr. Jag önskar att jag skulle svara något annat, men det tar tid att göra grejer i det här landet.
Men Karolinska universitetssjukhuset erbjuder det nu?
Ja, och...
När började de göra det? När kom det?
Det var... Vänta nu... Det är typ 2 år eller något sånt där.
Nytt.
Det var, men först, det var ju, man fick bidrag som de tog bort väl 2018. Att man fick bidrag för hemfödsel. Och sen infördes min barnmorskeprojekt, jag tror året efter. Ja, något sånt där. Men det kommer, jag tror att fler sjukhus kommer ansluta sig till det och erbjuda det. Men det är ju bara Stockholm, alltså att det ska vara tillgängligt till hela landet. Det tänker jag kommer att dröja väldigt länge.
Och överallt kanske det inte heller är rent geografiskt möjligt när det är sådär 10 mil till förlossningen. Så att det är ju sådana saker som påverkar i en del av Sverige.
Och då hade man ju velat ha kanske små barnmorskeledda enheter. Mm. Att de kunde ha något sånt alternativ.
Mm. Just det. Okej, nästa fråga. Här tror jag kommer från en barnmorska. Vågar man jobba med hemförlossning utanför till exempel projekt? Tänk om något går snett, då står man ju själv. Eller?
Mm. Det är som sagt nog inte för alla. Man måste vara en lite speciell person tror jag att ta på sig det.
Mm.
Och det finns en rädsla för sin legitimation just för att det finns en lite förutfattade mening om det här med att föda hem och så. Så att, men om man, då gäller det bara att man gör allting till punkt och prick rätt och riktigt.
Mm.
Då har man ju, ska man inte ha någonting att oroa sig för.
Nej, precis.
Det är ju inte olagligt, alltså man får föda hemma.
Aha,
det är inte
fel,
så det är inget brott.
Här kommer också en barnmorska fråga, tror jag. På sjukhus kontaktar man ju en läkare vid komplikationer, men vid hemförlossning står man för hela ansvaret själv.
Ja, ofta så har man ju, det är lite olika hur de jobbar, men många gånger så har man andra barnmorska som är med under framfödandet och som man kan bolla med. Men om det, som sagt, om det är någonting som är det minsta onormalt eller avvikande, då får man ju kontakta sjukhus om att komma in för kontroll.
Och har man, det går tillbaka lite till vad vi pratade om innan, själva processen i sig, och innan man då kommer till själva förlossningen i sig, då har man varit på sjukhus, gjort koller och undersökningar, för man behöver väl ultraljud för att kolla om
man har varit hos mödravården på kontroller. Och ja, kanske om det är något speciellt så kan man ha varit på mottagning på sjukhus, men jag hade inte varit det, nej.
Nu har du nästan redan svarat på nästa fråga, men kan vilken barnmorska som helst jobba med hemförlossningar? Jag tänker typ, men jag tänker typ på ansvar, juridik, om någonting går snett eller så.
Alla kan, de flesta är ju hyfsat erfarna.
Mm.
Mm. Men man behöver, alltså man kan bli hembarnmorska dag ett om man känner sig bekväm med det.
Mm. Har hembarnmorskor sämre förutsättningar att sy? Bristningar?
Det beror väl på lite vad de har för utrustning, men det är ju samma suturingsmaterial som man använder sig av. Det skulle vara ljussättning då kanske, att man ska ha en bra lampa också, men annars nej. Man har ju samma kunskaper och samma material. Och sen så ofta som sagt har man en andra barnmorska med sig som kan titta, precis som på sjukhus.
Mm. Man har ingen gynstol dock.
Nej, det har man inte, men det går att läsa ganska bra. Ja.
Man får hålla upp benen.
Precis,
som man kommer åt.
Jag var på en hemfödsel för inte så länge sedan då. Hon låg på på en madrass på golvet och tog upp benen och så man satt kanske lite, inte helt ergonomiskt, men det går absolut att få till. Ja.
Och hur ser det ut med möjlighet till smärtlindring? Det har vi redan pratat om.
Om man vill ha tillgång till lustgas eller epidural eller så, då är det inte hemfödsel valet man ska göra, utan det är vatten framförallt som är smärtlindringen.
Mm. Mm. Vilka kontraindikationer finns det? Jag har 2 barn med svåra immuniseringar. Är det en kontraindikation? Svar ja, skulle jag säga.
Vad är svåra immuniseringar? Nu måste jag bryta in här.
Ja, immuniseringar är om barn, alltså att antikroppar går över från mamman till barnet och att det påverkar barnets blod där oftast då.
Det kan ju vara väldigt farligt.
Hur ser man det när ett barn kommer ut?
Ja, det tar man oftast reda på innan.
Okej. Okay.
Det alltså, ser man på, man kollar blodgruppering och så kan man se om barnet om mamman bär på en viss.
Ja, och det finns väldigt många olika sorters immuniseringar och det är ganska komplicerat. Jag är inte proffs på det.
Men jag skulle också säga att då är man inte liksom förstahandskandidat till att föda hemma, skulle jag säga. Jag skulle tycka att sjukhus är bättre då.
Absolut. Och då vet man, för man vet det innan. Det är inte någonting man upptäcker när barnet har kommit ut. Utan då har man
det testat. Är säkert att man vet det innan, men om man har 2 barn tidigare med svåra immuniseringar så skulle jag säga att då skulle inte jag
hade
rekommendera.
Jag fått, nej, precis. Jag skulle också säga samma. Mm. Men det är som sagt, det är ju inte liksom, alla får föda hemma, men det kan vara svårt att hitta en barnmorska som vill bistå. En sån.
Mm. Just det. Mm. Hur går dokumentationen till?
Pappersjournal är det i alla fall när det är privata hembarnmorska. Jag vet inte hur man gör på min barnmorska. Om de
gör
på något annat sätt. Men det är pappers.
Mm. Och vilka läkemedel kan ges, vi redan pratat om? Alvedon.
Aha, typ. Ja, men det finns ju läkemedel de är med sig, förstärkt synt och lite så.
Så det ger man efteråt?
Det ger man inte på rutin. Men den finns ifall det skulle bli en blödning.
Mm.
Ja, så det finns, barnmorskan har med sig lite sånt som man kan ge vid blödning eller om man måste stanna av verkarna eller behöver ge vätska eller glukos eller så. Man har med sig PVK sådär om det skulle behövas.
Mm.
Och lite sånt som kan behövas om barnet behöver andningshjälp. Men det brukar ju sällan användas. Men det finns grejer ifall det skulle hända någonting.
På sjukhus får ju, eller erbjuds i alla fall alla barn K-vitamin så fort de kommer ut.
Ja, det kan man också få om man vill.
Mm. Och så får man ju oftast en dos med livmodersammandragande som heter oxytocin. Tack. Får man det?
Om man vill. Ja, men jag tog inte det till exempel. Ja, man får välja.
Ja, men det finns i
varje fall. Det finns tillgängligt, absolut. Och det brukar man också prata om innan då med barnmorskan om man vill ha det eller om man bara ska ge det ifall det är tecken på blödning.
Mm, just det. Ja, det här är ju jättespännande.
Ja, alltså, det är det.
Asabia.
Ja, rätt.
Asabia Britton, och så schysstaste artistnamnet.
Ja,
gillar Britton. Ja.
Det är taget, hon heter ju egentligen Jessica Svensson.
Nej, men vet du att det är taget? Det är min farfar som bytte namn från Pettersson till Britton.
Nej!
Så det är faktiskt
Gud,
taget.
Du skojade om det, men det stämmer ju.
Nej, det är taget för min farfar Sven Pettersson heter, men han bytte. Ja. Så jag hade inte lika häftigt. Nej, jag är glad att han bytte.
Ja. Var kommer Asabia från?
Ghana.
Från Ghana. Mm. Det är en av dina föräldrar.
Det är inte taget. Ja, min mamma är från Ghana.
Okej. Okay. Mm. Asabia, jag tänker att du får komma tillbaka och så får vi ta de här andra ämnena vid senare tillfällen, för du har ju mycket intressant att bjuda på.
Jag kommer gärna tillbaka.
Ja, så kul. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och pratade om hemförlossning.
Tack att du fick komma.
Ja, och vi vill ju stå ett slag för vårt Instagram, Gynpodden. Gå in där och följ oss. Och där kan ni ställa frågor om hemförlossning. Mm. Och jag ska göra det bästa jag kan för att svara. Men jag kanske
annars ber kan
det.
Kanske spelar in Asabia.
Mm. Så ber Asabia om hjälp. Mm. Och sen tycker jag ni ska gå in och följa Asabias Instagram. För där finns det fantastiskt mycket. Det är väldigt mycket fina bilder.
Ja,
och filmer eller du yogar och ammar samtidigt.
Ja, de är så gulliga. Ja, det är så mycket. Personligt på ditt konto också. Ja, jag gillar det jättemycket.
Så gå in och följ där. Och är ni intresserade av hemförlossningar så kan ni också läsa mera om det på Asabias blogg. Tusen tack, Asabia.
Tack så jättemycket.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.